Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen med Mattias Gidselt och Jocke Bornold, båda två på Söderberg Partners. Hur är läget, Mattias?
Bra, nu är det sommar på riktigt, så det känns bra. Och första vaccinsprutan plockad, så att allt går framåt.
Snyggt, jag tar min första på torsdag är planen denna vecka. I alla fall en tid då, så det ser jag fram emot faktiskt.
Ja.
Det är ju onekligen så att man vill väldigt gärna att det här ska öppna upp nu.
Ja, lite så. Och det är skönt med lite fler framgångar. Det är ju en del faktiskt, tycker man ju. Jag kikade faktiskt lite hur det ser ut. Det ser bra ut ändå. Alltså i Sverige har vi 47% vaccinerade med minst en dos. Så vi, ja, det är nästan varannan då. Och sen har vi 20% drygt då, med två doser. Så det börjar ju faktiskt bli lite effekt här. Och så ser det ut i många delar av världen. Det är lite intressant faktiskt. Det ligger ju väldigt långt fram i USA, Storbritannien, Tyskland ligger man ju så bra. Men det som förvånar mig lite faktiskt när man tittar, om vi ska komma in på det här direkt nu, är ju de här länderna som faktiskt i början var väldigt duktiga på att undvika pandemin. Alltså Australien, Japan och så vidare.
Just
Sydkorea, som ju faktiskt dels testade mycket och stängde igen mycket och liksom var lite så här förebilder. Där ligger man ju extremt efter just nu faktiskt. Så att i Japan ligger det ju på kring 5%. Och Australien kanske runt dryga 10% som har fått vaccin. Första dosen alltså pratar vi om.
Vet man vad det beror på?
Är det men leveranser. De har ju inget eget, utan de väntar in leveranser. Okay. Och det har lovats massa och det har liksom inte riktigt kommit, som jag tolkar det. Så att det är ju, otroligt att det sker. Och inte minst, jag tänker på Japan har ju faktiskt, nu är det knappt 50 dagar kvar och sånt här till OS.
Just det.
I Tokyo. Och det är ju fortfarande, som jag de undersökningar sett, så är det väl drygt hälften som vill att man ställer in, men det finns inget beslut fattat. Och med tanke på den nivån som är av vaccination av befolkningen, så känns det ju ganska riskfyllt. Sen är det ju för sig så, man har ju redan sagt att man inte tar in, det kommer ju inga turister, utan det är ju bara i princip de som ska tävla och mediefolk och så vidare. Så det kommer ju en 50 000 personer i alla fall, men kanske inte de miljoner som normalt reser.
Just det.
Ja, det är otroligt att det går så pass trögt, tycker jag. I vissa länder, medan andra har vi jättestor framgång.
Ja. Ja, vi får se om de får upp. Om de får upp farten helt enkelt.
Mm.
Borta i öster. Jag var tvungen att tänka efter vad det var. Ja. När vi säger öst. Ja.
Ja, jag tror det.
Ja, det beror på. Reser man nog länge kommer man fram oavsett vart man åker. Veckan som gick här så blev det ju ganska mycket diskussion kring den där minimiskatten som det har pratats om väldigt många år. Men nu verkar man ju faktiskt ha enats om en nivå. 15% företagsskatt. Tycker du det är vettigt? Är det bra?
Alltså nivån är ju jättesvår att säga något om, kan jag känna. Sen tycker jag det är bra att, alltså, ju fler den här typen av globala överenskommelser, det här är ju G7-länderna, ju fler sådana tycker jag, så desto bättre. Alltså vi lever i en väldigt globaliserad värld. Och att vissa stora multinationella bolag sen springer runt och letar fördelar i andra länder tycker jag känns bara konstigt.
Ja.
Så att ja, jag tycker det är bra med minimumnivån. Sen 15% är svårt att säga. Det finns naturligtvis diskussioner sen om den var rätt eller inte, men jag har ingen åsikt. Så.
Nej.
Den är ju låg för vad en bolagsskatt.
Ja.
Fortfarande.
Tror och känner nog att det där är rimligt ändå, att försöka hitta ett sätt att inte få de här jätteglobala storföretagen att valsa runt och hitta. Jag tror inte det gynnar någon i längden faktiskt.
Nej.
Inte ens till exempel Irland, som har haft mycket den typen av bolag. Till slut så tror jag inte att det gynnar någon faktiskt. Så det är väl vettigt. Vi får se vad som händer dock. Känns som det är en lång väg kvar innan det faktiskt de facto är en global minimiskatt. Men första steget i alla fall.
Ja,
du, någonting annat som kanske ladde heter det. Börserna lite grann. OECD höjde globala tillväxtprognosen från 5,6 till 5,8. 8. Och det var väl ingen jättehöjning förstås, men ändå en positiv signal, eller hur?
Ja, absolut. Och det är väl också att man ser att vaccinationen faktiskt börjar bidra lite och så. Och då är det ju återigen bara vissa länder faktiskt. Jag kollar också på global nivå. Där är det ju faktiskt bara 3,5% som har fått vaccination. Så att det är ju... Ja, eller förlåt, jag har fått båda doserna, ska jag lägga till. Båda doserna, då är det 3% i världen. Men det är ju rätt liten nivå. Och, ja, frågan är vad det bidrar till, till den här prognosen. Men det är väl det de hänvisar till i alla fall. Att det är ja, bättre återhämtningsfas och snabbare tillbaka på något sätt.
Ja. Och kanske är det som gör att börsen steg lite grann. Det var en ganska bra börsvecka förra veckan. Och det är väl så. Inga nyheter, kanske bra nyheter just nu.
Ja, absolut. Alltså, så länge det fortsätter med den återhämtning som är, så är nog alla ganska nöjda. Sen vet vi att börsen kommer ju vilja ha lite extra, extra triggers om det inte kommer någonting nytt. Så det är bra att det dyker in såna här prognoshöjningar åtminstone.
Just det. Vad hände på makrosidan? Var det något spännande där?
Ja, men där kom det en del inköpschefsindex bland annat i Sverige, Kina, amerikanska ISM-index kom. Och det man kan notera i de här är att de har ju en massa olika delkomponenter, men om man tittar på inflationsdelen eller pristrycket så finns det definitivt där. Det är kanske lite lägre än i Kina än i USA och Sverige, men ändå pristryck finns det överallt. Och det kom också siffror faktiskt från eurozonen för maj på inflationen. Och där ökade priserna med 2% och förväntat 1,9%, och även kärnsiffran var lite högre. Så det är fortsatt mycket fokus på inflation och där den överraskar ju snarare på uppsidan, vilket ju inte är bra då. Sen hade vi detaljhandeln i eurozonen, den är ju fortfarande svag och den föll också lite mer väntat tyvärr på grund av de nedstängningar som har varit. Och sen så hade vi sysselsättningsrapport från USA som kom in lite lägre än väntat, samtidigt som arbetslösheten sjönk något mer än man väntat sig. Så sammantaget skulle jag nog säga att det var kanske lite svag makro marginalen. Så.
Då var det väl jag som var närmast gissningen, va, i...
Just det.
Från förra veckan.
Att du jag vann helt enkelt. Inte bra.
Skönt. Mycket skönt. Du, hur kan sysselsättningen komma in med färre antal sysselsatta än väntat samtidigt som arbetslösheten sjunker mer än väntat? Det låter ju lite som en motsägelse. Ska man tolka det som att det är fler amerikaner som helt enkelt inte som ställt sig utanför, som helt enkelt valt att inte söka jobb?
Ja, alltså dels är det ju en del olika temporära faktorer i sådana mätningar, men ja, det handlar ju om deltagandegraden i arbetsmarknaden ofta. Mm. Exakt som du säger. Så att det är ofta förklaringen när det blir sån här, att arbetslösheten går ett annat håll än vad man, vad man tänker. Så då ligger ofta deltagandegraden bakom då, den siffran.
Just det. Mm. Bra. Du, den här veckan, börsen kommer inte hända ett skit, eller på att säga, men väldigt lite i alla fall. Så får man inte säga i en företagspodd. Men det är väldigt lugnt även denna vecka. Väldigt lite planerat i alla fall. Sen kan som alltid vad som helst dyka upp. Det är måndag eftermiddag när vi spelar in det här. Och jag har faktiskt checkat lunch med Ilja Battlan idag på SBB. Och han köpte 20% av JM i morse. Så det är en ganska stor affär faktiskt. Så... ja, det är bolaget som aldrig tar någon rast, tror jag. Ingen rast, ingen ro. De fortsätter att bygga vidare.
Fick du bjuda på lunch, eller? Var det tomt på plånboken?
Nej, ja, jag var lite orolig för det faktiskt. Men än så länge så... Man fick faktiskt lunch och en liten kaka, så att det verkar gå bra.
Ja,
men annars, nej, det är väldigt lugnt och då är det ju som vanligt, då blir det nog fokus på makro helt enkelt. Och vem vet, kanske kommer det fortsätta vara så att inga nyheter är hyfsat goda nyheter för börsen.
Ja, absolut. Och en intressant grej som vi faktiskt tittar på just vad gäller det där, vad händer om det inte blir så mycket mer förbättringar? Vi har ju de här inköpschefsindexen och andra sådana här ledande indikatorer på rätt höga nivåer. Vad händer om det här stannar upp eller liksom faller tillbaka till och med. Säg att ISM går ner mot 50-strecket. Hur brukar det se ut historiskt? Och då är det ju faktiskt så pass bra att det brukar inte vara någon större fara. Utan tittar man om det som idag då, där det står på 61, där 50 är den här brytpunkten mellan expansion och kontraktion. Så att det faller till 50 under de närmaste 12 månaderna, så är det fortfarande så att börsen i ett historiskt perspektiv då brukar hålla upp på ungefär samma nivå som det är idag. Så det finns helt klart stöd för börsen, även om makro faktiskt skulle vika lite. Och det gäller när det är den här typen av återhämtningsfas som det fortfarande är. Sen så går det därefter, om det kommer under 50, ja, då brukar det gå ganska fort även på börsen. Då är det en indikator som visar på negativ utveckling då på börsen. Men man ska inte vara orolig om det här mattas av lite grann makromässigt närmaste tiden. Utan det ligger nog snarare i förväntningarna också, att det inte bara kan tillta hela tiden.
Yes. Du, på makrosidan, hur exalterad är du över Kanadas centralbanks räntebesked?
Inte jättemycket egentligen faktiskt.
men det är i alla fall något som händer den här veckan. Är det någonting annat som är lite mer spännande kanske?
Ja, om vi håller oss till motsvarande tema, så är det i alla fall den europeiska centralbanken som kom med räntebesked. Och det är väl i alla fall lite viktigare. Det är väl ingen dramatik som väntas där. Det är nollränta. Det som är väl om de uttalar någonting om på vilket sätt eller när de ska avveckla stödköpsprogrammet som de kom med i samband med pandemin då framförallt. Ja. Det är väl den viktiga delen, och initialt så kommer det att förlängas och vara kvar. Men all kommunikation kring det är ju intressant självklart. Mm. Annars makromässigt, vad har vi? Ja, inflationssiffror, det är ju viktiga. I USA så ligger vi på ganska höga nivåer. Senaste mätten 4,2. Nu ska det här upp enligt förväntningen till 4,6 i årstakt. Och där är det ju, som vi tidigare nämnt, mycket baseffekter som ligger bakom. Sen ska det här mattas av igen. Men det är ju en hög siffra, och det är många som tittar på den. Och skulle den överraska positivt, inte minst på om man tittar på kärnnivå, justera för energi och annat, då kommer det här bli ny oro på börsen också. Mm. Yes. Och det kommer inflationssiffror i andra länder. Det kommer i Sverige till exempel, där väntas den vara 2%. Det kommer i Kina. Så att, ja, fler länder. Mm.
Så det kommer ramla in lite statistik där i alla fall. Du, börs- och bolagshändelser, där händer i princip ingenting. Kommer en rapport från Inditex. Det är kanske spännande. Kommer på onsdag. Och det är ju de som konkurrerar med Hennes & Mauritz. Så lite fokus på det i alla fall från min sida nästa vecka. Eller den här veckan snarare. Någonting annat som du tycker har stuckit ut, Mattias?
Ja, men det jag tycker är lite intressant ändå är, och det är, alltså tittar man aktieräntor, hur de beter sig, så tycker jag att det är, om man säger korrelationen emellan dem, alltså samrörelsen, det vill säga går räntor upp, går aktier upp, eller går räntor upp, går aktier ner. Historiskt så har ju det där svängt lite. Ibland går båda upp samtidigt, ibland båda ner, och ibland går de åt olika håll. Och man kan väl säga normalt sett så går de ju lite olika håll. Och då brukar man ju prata om en negativ korrelation. Och det som är lite intressant i det här läget nu är att det har blivit lite ökad volatilitet, eller det svänger lite mer på räntemarknaden än vad vi gjort tidigare. Och tittar man på den här korrelationen idag, så ligger den på plus 0,4. Och för bara ett halvår sedan så var det på minus 0,4, det vill säga nu, så när räntorna går upp så går faktiskt också aktier upp. Så det är en liten intressant iakttagelse. Sen slutsatsen på det, den är lite svårare. Det är ju större volatilitet, lite mer oro kanske, och så får vi se hur det blir om man vad centralbankerna gör framöver, om det här kan hålla i. Men så här har det inte riktigt sett ut på i alla fall de senaste 7-8 åren, den snabba korrelationsökningen. Det är lite tekniskt så, men det, någonting säger det. Jag är inte helt exakt med på vad det kommer innebära, men det är i alla fall något som sticker ut just nu, att samrörelserna blir mycket högre mellan aktier och räntor.
Bra, då tror jag vi tar och säger så. Ska vi nöja oss med det eller?
Det gör vi.
Vad bra, då säger vi tack och hej. Ses, hörs i alla fall nästa vecka. Hej.
Hej, hej.
era kära mödrar och var ni era föder med. Därför partypatrullen och kräver det. Och våga inte stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla. Då kommer disco snuta och fälla dig. Då får du disco truta och fälla dig. Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa. Och vi ska upp bland molnen, varannan dag med nasså och skål sen. Vi ska twista till svetten, lacka till polisen, juristen och rätten backar. Skiter i tiden och vad klockan slår när vi rivar hela dygnet så långt vi